Jag vet inte hur ni känner, men jag tycker att i livet generellt så har man ju kanske inte alltid en tydlig karta eller en GPS som berättar exakt hur man ska gå. Och under pandemin har det kanske särskilt blivit tydligt för många av oss att kartan eller det som ramar in våra liv och vår vardag, det kan ändras ganska snabbt. Och det är lätt att känna sig lite desorienterad i tillvaron. Men vi har ju nu gått in i ett nytt år. Det är ju ökad smittspridning och restriktioner. Men oavsett hur omständigheter ser ut så kan ju ett nytt år vara ett väldigt bra tillfälle att liksom titta upp från vardagen. Att spana efter riktmärken som hjälper oss att orientera oss, att navigera. Och att med den helige andes hjälp ta ut riktningen för det här året. Det handlar om att stanna upp och fråga sig själv och fundera över utifrån hur jag lever idag. I vilken riktning rör sig mitt liv? Och vilket håll vill jag egentligen gå? Behöver något justeras så att jag inte missar målet? Och för den som har sagt sitt ja till Jesus, till hans inbjudan att följa honom, så kan man ställa sig frågan, i vilken riktning kallar Jesus mig att gå? Det är frågor som man kan ställa sig på individnivå, men också som familj och som församling. Och det är viktiga frågor. Så jag tänkte den här predikan utifrån den här bilden försöka peka ut några saker som kanske kan hjälpa oss som troende att orientera oss i livet och att följa Jesus. När man orienterar sig eller orienterar så är det första steget egentligen att förstå vart man är och sen vart man ska. Har man en karta så handlar det om att förstå vart är man på kartan och vart ska man. Och vi förstår ofta våra liv utifrån olika narrativ eller berättelser. Vi kopplar ofta samman händelser som kan verka slumpartade i olika sekvenser som tillsammans gör att vi kan liksom utröna en mening eller ett syfte med saker och ting. Vi förstår ofta våra liv utifrån berättelser. Och idag så matas vi ständigt, bland annat via media och olika slag, så matas vi med budskap som vill tala om för oss vad som är meningen eller syftet med livet. Berättelser eller narrativ som ger sin bild av den tillvaro vi lever i och med sina värderingar om vad som kanske är ett gott liv. Men Bibeln målar också upp en berättelse som förklarar den tillvaro som vi lever i. Och som troende så uppmanas vi att placera in våra liv i den berättelsen. Att spegla våra liv i den berättelsen och att orientera oss på liksom, ja, men kan man säga, den form av karta som Guds ord då målar upp. Som säger något om vart vi är och vart vi ska. Och Bibelns stora berättelse, det kan förklaras utifrån Guds mission som kortfattat handlar om Guds projekt, hans hjärta liksom, att göra saker och ting rätt igen. Att motverka synd och ondska och död och motverka egentligen syndafallets konsekvenser som vi brukar tala om i kyrkan. Motverka det och upprätta och återställa frid. Målet, eller kanske man ska säga slutet med berättelsen, det är en allomfattande, en total frid och helhet i alla relationer. Mellan människan och Gud, mellan människor och mellan varandra liksom, och även med skapelsen. Och vi hittar vår plats och vårt syfte i den här världen när vi läser in våra liv som ett deltagande i den här stora berättelsen i Guds mission. Kanske kan man säga att vi hittar vart vi är på kartan och vart vi är på väg. Och uppmaningen är att läsa våra liv i den här berättelsen eller på den här kartan som Bibeln målar upp. Så vad är det då för berättelse, kan man ställa sig frågan. Jag tänker att den stora berättelsen mycket är en kärleksberättelse. Det handlar om hur Gud räddar den här världen från ondska, synd, död och splittring. Den kärleksberättelse som får sin höjdpunkt i Jesu liv, död och uppståndelse. Vi kan läsa bland annat i första Johannesbrevet 4, vers 9 och 10. Att så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Sen har vi ju den klassiska bibelversen i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så kanske kan man säga att en utgångspunkt eller ett riktmärke i våran vandring i livet, det är att kanske ta fasta på att vi faktiskt lever i en form av kärlekshistoria. Kanske är det så att vi förstår lite mer av den tillvaro vi lever i. Vi förstår mer av våra liv när vi greppar mer att Gud är kärlek. Att Gud skaparen älskar den här världen och att han på riktigt älskar oss var och en. Så ett riktmärke att spana efter och att inte tappa bort under vår vandring, där Gud är kärlek. Kanske kan man säga att den här stora berättelsen, att genren är en form av kärleksberättelse. Kanske är det lätt att vi misstolkar vår berättelse eller den karta som vi rör oss på, om vi tappar bort liksom det fundamentala som driver den stora berättelsen framåt, nämligen Guds kärlek. Guds kärlek som söker att försona, att hela och upprätta total frid och fred och helhet. Vi lever i en form av kärleksberättelse. Och ett riktmärke i livet, det är att påminna om att ta emot Guds kärlek och att leva i den kärleken. Att inte glömma bort att vi faktiskt är älskade. Kanske kan vi navigera och orientera oss bättre i vardagen och hitta mer rätt i livet när vi tar fasta på det. Något annat som kanske kan fungera som riktmärke när vi försöker navigera i våra liv, det är att lyfta blicken och tänka på vart är det vi egentligen är på väg. Vi lever i en stor berättelse där vissa delar av slutet egentligen redan är spoilat för oss. Det har liksom redan läckt lite grann vart den här berättelsen är på väg. Vi vet lite grann hur det kommer sluta. Vid tidens slut så kommer Jesus komma tillbaka för att döma ondskan och för att upprätta sitt rike av frid och fred. Exakt sen hur det kommer ske, det vet vi inte. Men den stora bibliska berättelsen, den har ett slut. Och även våra liv i tillvaron som vi känner den, den har också ett slut. Men det finns en fortsättning efteråt. Och det ger ju enorm tröst och hopp i tillvaron när vi på olika sätt får uppleva livets brustenhet på den här sidan evigheten. Men det innebär också en uppmaning att faktiskt leva våra liv väl. Jag vet inte exakt hur det här kommer att gå till, men Bibeln talar även om att vi på något sätt kommer lämna någon form av räkenskap inför Gud. Att vi kommer dömas inför Gud. Den Gud som då är god och nådefull, men som även är rättvis. Och det är inte domsöndag idag, så vi ska inte fördjupa oss i det här ämnet. Men jag tänker att ha evigheten som ett form av riktmärke, kanske kan det ge oss bättre perspektiv i vår tillvaro i nuet och hjälpa oss att se vad som är viktigt på riktigt i livet. Kanske kan det bli en hjälp att orientera oss bättre och att på olika sätt liksom investera våra liv i det som har evighetsvärde. Eller som Jesus uttrycker det i Matteus 6, vers 19-21. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det finns väldigt mycket i vår omgivning idag som slåss om vår uppmärksamhet och engagemang på olika sätt. Det finns många valmöjligheter av olika slag som vi behöver ta ställning till i både stort och smått. Och vi kan ju inte engagera oss i allt eller göra allt, och det ska vi inte. Utan vi behöver prioritera. Hur kan man då sortera i allt som finns tillgängligt för oss? Kanske kan det vara en hjälp att fråga sig själv, vad är det som har evighetsvärde egentligen? Vad är det mest liksom värt att investera i, om man tar den bilden? utifrån det här perspektivet då, att den tillvaro som vi lever nu, den kommer ta slut och det kommer en fortsättning. Kanske kan man fråga sig själv, finns det något område eller något särskilt ansvar som Gud har gett mig, som Gud har gett dig? Så man kanske kallar det att investera tid, engagemang eller tillgångar i. Att ha evigheten som riktmärke, kanske kan det hjälpa oss att navigera i livet och se vad som är viktigt på riktigt. Man kan ju fråga sig, vad är egentligen det viktigaste? Jesus, han får faktiskt den frågan en gång, eller närmare bestämt. Han får frågan om vad som är det viktigaste budet. Och det kan vi läsa bland annat i Markus 12. Vi kan slå upp det om ni vill. I Markus 12, vers 28 och framåt. Så får Jesus frågan om vad som är viktigast budet. Och där står det så här. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade. Och kom fram och frågade honom. Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade. Viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sa det. Du har rätt, mästare. Det är som du säger. Han är den enda. Det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft. Och att älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer och andra offer. Vad är det viktigaste? Att älska Gud och att älska sin nästa som sig själv. Kärlek till Gud, kärlek till andra och till sig själv. Och den här stora bibliska berättelsen jag pratar om, som vi kallar att leva i, det är ju en form av kärlekshistoria. Vi kallar det att älska Gud, älska vår nästa och även oss själva. Vi liksom kallar det att med våra liv på ett sätt haka i den här stora berättelsen. Och på ett sätt vara lite medförfattare till den berättelse som Gud skriver. Att haka på Guds kärleksprojekt, att försona och hela det som är brustet. Kanske kan man säga att budet att älska kan fungera som ett form av riktmärke som hjälper oss att orientera oss i livet. Magnus Malm, som är en författare och föreläsare, han föreslår att man inför varje beslut, både i våra personliga liv men också som församling, kan liksom utifrån de här två buden då, som Jesus parar ihop, så kan vi inför varje beslut ställa tre vägledande frågor. Då föreslår han att för det första ställa sig frågan, hjälper detta oss att lära känna och älska Gud mer? Hjälper detta oss att lära känna och älska Gud mer? Eller för det andra, hjälper detta oss att ta oss själva och våra behov på allvar? Och för det tredje, hjälper detta oss att älska och tjäna andra människor bättre? Som en form av hjälp att fatta beslut och inriktning. Så om ni hänger med på min liksom metafor om orientering och riktmärken, så kanske man kan säga att Guds kärlek, ett evighetsperspektiv och budet att älska, det kan kännas som exempel på några riktmärken som vi kan ta sikte på för att orientera oss lite bättre i livet, att navigera. Jag tänkte avslutningsvis dela några tankar om hur vi då kan ta ut riktningen eller justera riktningen. Hur gör vi liksom då för att röra oss åt det håll vi vill gå? Och här tänkte jag ta hjälp av en filosof och teolog från Kanada som heter James K. A. Smith. Jag vet inte om någon har hört talas om honom. Men en tes som han driver, det är att människan är framför allt en längtande och älskande varelse. Det vill säga att vi styrs mer av vår längtan än av våra tankar. Vi styrs mer av hjärtat än av hjärnan. I grunden så är vi människor älskande varelser, menar Smith. Och vi blir vad vi älskar. Ni hör, det kommer röra sig lite mellan filosofi och teologi här. Hoppas ni hänger med. Man kan ju droppa ett bibelord här från Ordspråksboken 4, vers 23. Där det står att mer än allt annat, vakta ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv. Och Smith, han talar bland annat om hjärtat som en form av kompass. En kompass som styr våra liv. Och han menar att tänka rätt, att liksom med sitt intellekt veta vad som är rätt eller vad som är bäst, det leder inte automatiskt till att vi faktiskt gör det som är rätt. Det kanske vi alla kan känna igen. Man kanske vet att det är bra att träna eller att äta nyttigt, att inte äta godis eller vad det kan vara. Men det gör ju inte automatiskt att vi gör det, eller hur? Så Smith argumenterar att om våra liv ska kunna förändras, om vår riktning ska kunna justeras, så behöver vårt hjärta, eller vår längtan, det som vi älskar på ett sätt, omformas och omdirigeras. Hjärtat är vår livskompass och det styr vårt liv på ett sätt som kanske inte alltid är helt medvetet. Jag tror att de flesta av er vet kanske att en kompass, för att den ska kunna fungera korrekt, så behöver den kalibreras mot norr. Och för att våra hjärtan liksom ska hitta rätt, så menar Smith att vi behöver regelbundet kalibreras mot Kristus för att vi då ska kunna navigera rätt i livet. Och Smith, han talar om att aktivt praktisera tillbedjan, att tillbe Gud. Det är ett sätt att kalibrera den här kompassen till Jesus. Kalibrera vårt hjärta och vår längtan. Och då menar han tillbedjan liksom bredare än den tillbedjan som vi sjunger. Så vår längtan och vår kärlek, den formas, menar Smith, av vad man kan kalla för våra praktiker. Det vill säga det som vi gör regelbundet, en del av våra vanor. Alla vanor kanske inte är med och djupt formar vårt hjärta. Jag vet inte hur mycket det är. Formar min kärlek vad jag längtar efter, att jag tar på mig strumpor varje dag. Det kanske inte är en sån tydlig praktik som Smith är ute efter. Men vissa regelbundna saker som vi gör, det är faktiskt med och formar vårt hjärta. Alltså vad vi längtar efter, vad vi älskar. Så om vi då till exempel vill vara människor som älskar Gud, som älskar vår nästa och oss själva, så behöver vi kanske regelbundet återvända till vissa praktiker, vissa handlingar som då är med att kalibrera vårt hjärta och vår kompass åt det hållet, så att vi rör oss i den riktningen. Ni hör, det är lite filosofi och lite teologi. Jag hoppas att ni hänger med ungefär på hans resonemang. Men för Smith, han påpekar ju då också att det finns ju saker, praktiker som vi gör regelbundet i vår kultur, som vi alla väldigt naturligt deltar i, som också är med om vi riktar vår kompass, som vill forma våran längtan och våran kärlek, och då åt ett annat håll. Som vill att vi liksom ska prioritera annorlunda och älska andra saker, eller placera in våra liv på en annan karta med ett annat mål. Våra liv är fyllda av praktiker eller handlingar som formar vårt hjärta. Och man kan nämna saker som sociala medier, som shopping som formar oss till konsumenter, nöjen, tv-tittande eller mobilen och så vidare. Och det behöver inte vara ont i sig själv, hör mig rätt. Men man kan vara medveten om att de också vill rikta vår kompass, vårt hjärta. Och de gör det också på ett sätt som ofta inte är helt medvetet för oss. Det är inte något vi alltid reflekterar över. Men praktiker, de här regelbundna handlingarna, de är alltså inte bara något som vi gör, menar Smith, utan de gör faktiskt något med oss. De är med och kalibrerar vår hjärta och formar vår kärlek och vår längtan. Och då den riktning som vi rör oss i livet. Så för att vi ska kunna ta ut riktningen eller justera riktningen i livet, så behöver vi medvetet välja att göra saker regelbundet som också ställer in vår hjärtas kompass åt Jesus, åt det håll vi vill gå. Att upprätta och upprätthålla vissa praktiker som formar vår längtan i rätt riktning, åt det håll som vi djupast sett vill gå. Så hur gör man det? Men på ett sätt behöver man överlåta sig till vissa praktiker som man kanske inte alltid känner för att göra. Men just för att vi vet att de här praktikerna, de är med och formar vår längtan. Formar den riktning som vi kanske rör oss i. Så vi väljer att överlåta oss till de här handlingarna. Tills vi blir personer som vill göra de här handlingarna. För de är med och formar vår längtan. Till exempel att vi slutar äta ohälsosam mat och äta hälsosam mat. Tills man till slut är personer som vill äta hälsosamt. Smaken är någonting som formas av vad man äter. Så man kan träna sin längtan, sin hunger efter rätt sorts mat. Det är det som Smith vill komma fram till. Det finns, man kan liksom använda sig av det här för att justera riktningen. Så frågan är ju, vad har du för olika praktiker i ditt liv? Regelbundna vanor som formar din längtan eller tränar din hunger, vad du längtar och hungrar efter. Eller som riktar din kompass till Kristus. Det kan man fundera över. Och ja, det här är inte en predikan, jag tänker man ska känna dåligt samvete på något sätt över att man inte ber eller läser Bibeln tillräckligt, som det kanske första en del hoppar till. Den här bordekänslan som man ibland känner, den är oftast tung och hjälper sällan till. Men poängen med Smiths resonemang om att vi är älskande och längtande varelser, det är att man faktiskt kan se det som en möjlighet att kunna träna sin längtan, träna sin hunger åt det håll man vill, genom att välja att göra vissa saker mer regelbundet. Och en stor nyckel i det här, det är att överlåta sig till en gemenskap som hjälper en att vara överlåten och inte ge upp när man vill gå till viss håll. Det finns ju till exempel sällskap som Anonyma Alkoholister och Viktväktarna som fungerar lite på det här sättet. Och för den som vill följa Jesus så är ju församlingen tänkt att vara en sån gemenskap. Här kan vi bland annat läsa i Hebreerbrevet 10, vers 24. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig. Smith, han lyfter ju fram då att aktivt liksom praktisera tillbedjan. Det är ett sätt att kalibrera kompassen till Jesus. Och då syftar han särskilt på de tillfällen då vi som församling samlas för att på olika sätt tillsammans tillbe. För att fira gudstjänst eller mötas i hemgrupp för att dela vardagen. Det är kanske något av det allra bästa praktiken och det allra viktigaste medlet vi har för att kalibrera kompassen till Jesus. Att kontra den liksom kalibrering som praktiker i vår kultur vill göra. Och det här är ju en stor utmaning i coronatider, som vi alla vet. Men jag vill ändå lyfta det här som exempel. Att det kan ha på riktigt betydelse att fira gudstjänst och att regelbundet mötas i hemgrupper med andra troende. Det är med och formar vår längtan och vår riktning. Och för vissa kan det vara helt avgörande. Jag tror att många som har följt Jesus men som inte gör det längre, de lämnar oftast inte Jesus från en dag till en annan, utan det rinner ut i sanden av olika anledningar. Vandringen med Jesus, det är inte ett sprintlopp eller en engångsinsats, utan det är en vandring som håller på hela livet. Jag tror att vi kanske behöver regelbundet stanna upp och justera vår riktning och kanske regelbundet titta över våra praktiker, om ni förstår det begreppet, eller våra handlingar som vi gör regelbundet, eller hur våran tillbedjan ser ut. Vanor som gör att vi håller riktningen hela vägen fram och som regelbundet är med och kalibrerar vårt hjärta, den här kompassen till Jesus och till håll som vi vill gå, så att vi också då får hjälp och möjlighet att vända om eller justera när vi upptäcker att vi kanske går lite snett, vilket vi alla gör då och då. Jag hoppas att ni hänger med ungefär på det här resonemanget. Det är som sagt lite filosofi och lite teologi inblandat i det hela. Jag ser det som en möjlighet att kunna vara med och forma längtan och riktning där man vill gå. Och börja smått om det känns övermäktigt. Vi börjar på ett nytt år nu då, ett nytt kalenderår. Och vi vet ju inte exakt vad det här året kommer innehålla. Vi vet inte hur länge pandemin som vi lever i kommer pågå eller vilka följder som det fortsatt kommer få. Men även i den här tiden så kallar ju Jesus oss att följa honom. Så min uppmaning är att låt oss lyfta blicken och kanske med hjälp av lite olika riktmärken ta ut riktningen då för det här året. Och också då med vetskapen om att Jesus har lovat att han är med oss alla dagar. Och att den helige ande är våran hjälpare och lite våran guide. Ska vi be? Gud, jag tackar dig för den här söndagen. Tack att vi får mötas den här stunden, Herre. Och lyfta våran blick till dig. Jag tackar dig, Gud, för att du är kärlek. Tack för att du är en Gud som älskar, Herre. Och att du bjuder in oss att vara del i den här underbara kärleksberättelsen, Herre. Där du söker efter att hela det som är brustet och upprätta det som är trasigt, Herre. Och ge fred i situationen som är jobbigare. Tack att det är den berättelsen som vi får leva våra liv i. Jag ber att du skulle hjälpa oss att leva älskade det här året, Herre. Jag ber helig ande att du skulle visa oss ännu mer en glimt av hur mycket vi älskar det, Herre. Och jag ber också helig ande att du skulle leda oss det här året. Hjälp oss att ta ut riktningen, Herre. Hjälp oss att hålla riktningen. Hjälp oss att se vilket håll vi ska ta kliv emot eller hålla riktningen i. Vi ber, kom helig ande och led oss och fyll oss med mer utav dig. Amen.